Just det, har vi fått in någon form av sån här fick vi någon remix av låten?
Jag vet inte. Jag skulle inte tro det. Vi kan ju kolla på mejlen. Väldigt Nej. Tveksam till att det har kommit in någonting.
Ja, men det är väl härligt ändå. Så det är, ni får ingen t-shirt.
Nej, det är, då får jag fortsätta svettas i den i sommarvärmen.
Jag älskar att de inte ens skulle fått en ny t-shirt, utan de skulle fått din gamla.
Ja, men vadå, det är väl ganska, det kan väl vara ganska sexigt att få en lite använd t-shirt utan Mangan.
Jag vet inte om det är så jävla sexigt. Till det 50, vad är det, fjärde avsnittet av 150 kilo podcast.
450, jajamensan.
Precis, som vanligt så sitter jag, Jörgen Falk, i Stockholm. Och jag sitter på Lidingö och blickar ut över nejderna. Och Magnus sitter i Malmö. Och jag vet inte riktigt vad du har för utsikt.
Nu har jag utsikt mot innergården. Jag bor mitt på Möllevångstorget. Fan, det, nej, jag tänker inte ens jag måste ändå be om ursäkt för att det där var inte ens ett försök till skånska. Det var bara någon hybrid av skånska och tyska på Möllevångstorget. Så att det, nej men ja, det är jävligt varmt här. Jag blev ju tvungen att stänga fönstret också, för att det låter ut på gården. Så jag sitter svettandes. Jag tror att jag måste ta med t-shirten, alltså. Det är så.
Ja, men så är det ju för mig också. Man sitter ju här och det är ju sån satans värmebölja. Man lever ju i fukten på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare somrar. Det här måste ju vara den varmaste sommaren sen 99, sa pappa i alla fall.
Va?
Då sa han att det var värmebölja också.
Shit.
Det har inte varit 32 grader i Sverige på hur länge som helst.
Har ni 32 grader? Så varmt har jag svårt att tro att det är här nere.
Alltså, det är helt sinnessjukt. Shit. Värmland slog ju rekord igår. De hade 32,4 tror jag.
Oh shit. Ja, nej, det är ju sjukt att det är så.
Men det är ju härligt. Man ska ju inte klaga över värmen i Sverige.
Nej.
Alltså, vi har ju alldeles för dåligt med värme. Vi har ju för få månader när det faktiskt är varmt.
Ja, mycket sant. Vi har ju passerat mitten av sommaren nu i alla fall. Mm. Med någon vecka eller två. Så att det är nu vi går in mot andra halvan utav. Eller det börjar ju vankas höst nu.
Nej, det är ju värmeböljerekord. Då är det ju fan inte höst.
Nej, okej. Okay.
Men hur känner du dig då, rent personligen? Alltså hur mår du? Om vi skiter i omständigheterna som är värmen. Hur mår du?
Hur mår du? Låter som så här psykologens.
Ja, men alltså, jag menar inte den klassiska frågan hur mår du, utan hur mår du?
Hur mår jag egentligen? Jo, alltså det är nog så där allmänt ganska, det är ganska välbalanserat just nu. Jag har kommit över det här. Jag har varit ett tag nu i lite så här, ja men vad fan, det är varken upp eller ner, och det är bara ganska så här vanligt och tråkigt på något sätt. Jag har inte,
men
är
inte
haft...
du ganska glad när du har sådana perioder? Eftersom att när man är bipolär, ja, så tänker jag mig att man är antingen väldigt mycket uppåt eller väldigt mycket neråt.
Ja.
Och då kanske det är skönt att få någon, för en gångs skull vara normalnivå, levlad liksom.
Ja, ja. Men det är ju inte alls lika spännande liksom. alltså, nej men det är ju ändå så att för mig så är det ju att vara... Att vara uppe är ju det bästa liksom. Och sen så då, jag har ju blivit sån som, men det har jag sagt förut, att jag identifierar mig själv med att vara där uppe. Det är ju där uppe jag är Mangan liksom. Och om jag inte är där uppe så känner jag mig inte helt fullt som mig själv. Och framförallt när det kommer till liksom, så här, sociala sammanhang, så om jag bara är vanlig, då är jag liksom inte tillräckligt mycket jag för att liksom leverera. Ja, bara så som jag låter. Jag är ju medveten om hur konstigt det låter att jag ska leverera i sociala sammanhang, men ja, det är ju också en del av min sjukdomsbild kanske, att jag har det förhållningssättet till mig själv. Mm. Men ja, Så nej, men annars, alltså jag skulle ändå säga att nu är det ändå bra liksom. Jag skulle nog säga att jag är lite ovanför det här monotona basnivån liksom. Men okay. Ja, och det börjar vanka slutet av praktiken, vilket känns både kul och tråkigt. Och snart så är det liksom en god semester som kommer. Och så att, ja, men jag, det är kul, spännande det. Och så är jag lite, eller jag är ganska mycket taggad på att få återträffa mina gamla klasskamrater liksom, om bara några veckor. Så att det, jag ser liksom uppåt och fram emot det som komma skall. Hur mår du då? Hur mår Jocke själv?
Ja, jag är väl i något form av så här, ja, vad fan ska man säga? Jag är lite trött på att jag faktiskt fortfarande jobbar på Hemköp, som vi har pratat om. Mm. Och sådär. Och jag är ju fortfarande i det, men jag kom precis hem från att ha varit ute på Värmdö, där pappa och Anna-Karin har hyrt ett landställe. Så jag har varit där nu i 2,5 dagar blir det väl. Jag kom dit i förrgår eftermiddag. Eller igår eftermiddag menar jag. Så att nu är jag hemma igen, och det har varit hur härligt som helst. Man får ju perspektiv på att varför folk köper eller hyr hus.
Mm-hmm.
För det är ju ett helt annat, alltså ett helt annat tankemönster, en helt annan miljö. Alltså man blir ju till ros där ute. Man kan släppa vardagen på ett annat sätt. Och när det är så här varmt, så i en stad så trycks man ju ner av värmen på ett helt annat sätt än när du är ute på till exempel Värmdö,
ja,
och
visst.
Badar.
Ja, men det är klart.
Men sen så, ja, så där, det har ju varit någon form av ljuspunkt nu. Men annars så traskar jag igenom och jobbar i charken.
Ja.
Och det är väl som det. Men annars så, jag har börjat känna mig fet alltså.
Nej.
Det är liksom, alltså om inte du har gått ner och ser ut som någon form av anorexiabarn, så känns det som att det här är så här 200 kilo podcast.
Mm.
Jag känner mig liksom, det är inte bra alltså. Men det är ju det med sommaren. Jag har ju kommit på min träningscykel, eller min årscykel, hur jag känner mig i kroppen.
Ja.
I och med det här. Jag har ju börjat tänka på det. Och det är ju så här, nu i slutet av sommaren, ja, men slutet av juli och augusti där, så känner jag mig alltid som, jag kan vara tillfreds med kroppen och vara glad över att det är sommar och att man kan vara ute och hänga med folk och bada och så här.
Ja.
Men när jag reflekterar över det ytliga, alltså min kropp eller hur jag mår, så känns det som att jag börjar bli fetare. Och det här, jag har en liten idé om det här, för alla brukar ju säga att man är ju som mest rippad precis när sommaren börjar i juni, och sen så förfaller man lite under sommaren.
Okay,
och sen så tror jag de flesta då sparar sig fram till jul, och så blir man fet igen, och sen så tränar man fram till sommaren och så. Det är väl det normala, den ytliga träningscykeln liksom, tänker jag. Men jag är ju inte sån. Jag är ju alltid som mest rippad december, januari.
Okej.
För att jag har ju något konstigt psykologiskt problem då, att jag tränar hårt då tänker jag så här, efter sommaren så ska jag, nu känner jag mig lite plufsig och så här, nu tränar jag och håller kosten och hälsan och så här. Det är skitnice. Så gör jag det. Och sen så, då är jag som mest rippad och fit i december, januari. Mår skitbra. Och då säger ju folk det till mig. Så här, fan vad du har gått ner, fan vad snygg du är. Och då blir ju jag, alltså jag gillar ju inte när folk säger det till mig. Alltså det är ju, jag gillar det ju för att jag får uppskattning. Ja. Men jag gillar det ju inte eftersom att då nöjer jag mig med mig själv och då slutar jag träna.
Ja, just det.
Så då nöjer jag mig i januari med träningen.
Ja.
Och sen så förfaller jag fram till sommaren, och då är jag så här, jag är ändå snygg liksom när sommaren börjar. Men sen så förfaller jag ännu mer under sommaren när det är så mycket fest och man inte orkar träna, man orkar inte vara ute och vara en hurtbulle liksom.
Nej.
Så, och då börjar ju cykeln om igen.
Mm-hmm.
I september. Så då är frågan, nu har jag ju tre val här. Antingen bara fortsätta leva och förfalla totalt. Det är väl kanske inte ett alternativ. Sen så har jag ju två alternativ då som finns. Att fortsätta precis som jag har gjort. Att träna fram till december och sluta där, och sen så, ja, göra samma cykel igen. Eller veta om det här problemet och träna stenhårt och även jobba mig förbi december, januari, och sen hela vägen fram till nästa sommar. Och då kanske man får se mig med ett sexpack. Vad tror du om det?
Ja, oj, oj, oj. Ja, men alltså, det, du hör ju själv liksom, du är ju mer sugen på alternativ två.
Ja, fast jag vet inte, jag är ju för bekväm av mig.
Ja, ja, alltså jag måste ändå säga att jag själv är så otroligt tacksam och glad och lycklig över att jag slipper, alltså allt det här med vikt är, det bara liksom åker rakt förbi mig, för att jag har, ja men jag har liksom, jag har aldrig, jag har ingen förmåga att påverka min vikt överhuvudtaget när det kommer till i alla fall kost. För att jag kan äta precis vad fan jag vill, hur mycket av det jag vill och hur ovarierat jag vill. Bara nu har jag ju käkat över 50 jävla falafflar på en vecka, eller en månad och en vecka liksom. Det, och det gör ju ingenting. Jag blir inte alls mindre eller mer, jag går inte upp i vikt någonstans liksom. Så jag önskar att jag kunde stå vid din sida och peppa dig i en gemensam kamp mot det, men det är, tyvärr så har jag inte riktigt, är jag inte där liksom.
Ja, du har ju lite av en heroinistkropp har jag hört, eller har jag tänkt.
En heroinistkropp? Vad fan?
Ja men alltså så här, du är ju smal och har stort huvud.
Uppfattar man så att jag har ett stort huvud fortfarande?
Nej, men jag tänkte på det när jag såg en bild på dig för ett tag sedan på Facebook. Jag gick igenom dina bilder, som jag gör ibland. Folk tycker att det här är konstigt.
Nej.
Att jag går in på en person ibland och så börjar jag kolla på deras bilder. Och sen så kan jag inte sluta förrän jag har kollat igenom alla bilder.
Oh shit, ja. Ja, okej, okay. Ja. Och du, ja. Jag tycker ja, inte det är jättekonstigt det, men att du går igenom alla bilder är en helt annan femma.
Vadå, att jag kollar igenom alla bilder?
Nej, men jag kan gå in på folk så här, och börja kolla på bilder liksom, bara för att så här, man vill se dem i olika sammansättningar liksom. Men att gå igenom precis alla bilder, det är ju ganska så ambitiöst.
Ja, men det har ju med mitt fear of missing out, mitt FOMO-beteende att göra.
Okay.
Jag är ju rädd att jag missar en bild som är rolig eller snygg eller ful eller vad det än är. Jag är ju rädd att det finns information här jag inte har. Jag är ju skadad liksom.
Mm. Jag har ju bara kvar en vecka nu i Malmö.
Hur känns det?
Alltså jag vet inte, jag är ganska delad tror jag. Jag börjar uppleva en viss separationsångest.
Mm-hmm.
Samtidigt som jag tror att jag börjar distansera mig själv lite från att Malmö är så himla fint och så himla bra som jag har tyckt hela tiden. Jag tror att jag undermedvetet börjar så här, försöka hitta de här smutsiga hörnen och de här dåliga sakerna med den här stan. Och börjar känna att det är så jävla litet och det finns inte så jävla mycket att upptäcka. Det är lite som man kan göra så här, för att det inte ska bli så jobbigt att åka härifrån. Så ser inte allt bra längre liksom. Men jag vet inte, det känns som, eller fast samtidigt känns det lite läskigt på något sätt. Är det här sista gången jag kommer att ha bott i den här staden?
Mm.
Var det här bara en liten sommarflört som jag har haft med Malmö? Och vi har ju pratat om det här förut med att liksom parallella en stad, en relation man har till en stad, till liksom en relation man har till en människa. Och jag känner lite att så här, just om man säger att det här var en sommarflört, så känns det som att det var ett rätt schysst ligg liksom. Men jag är inte jättesugen egentligen på att ha den här livstidsrelationen med.
Men om du då ser det så som att det var ett bra ligg liksom, men har det varit mycket bond, var det liksom 50 Shades of Grey?
Nu.
Eller var det liksom, det var nice och ni kunde leverera på lika nivåer? Det var liksom jämställt. Ni gav och tog till varandra hela tiden. Eller hur upplevde du det? Liksom?
Vilken svår fråga.
Var Malmö mer dominant? Eller det var ju ändå ett förhållande under en längre tid. Liksom, utvecklades ni tillsammans på något sätt?
Ja, det. Ja, jag tror att så här, jag. Det fanns en viss mystik kring henne.
Ja.
Och jag ville liksom ge henne vad hon förtjänade. Men jag visste inte riktigt vad det var. Vilket gjorde att det hade kunnat varit bättre om jag var medveten om alla hennes preferenser. Liksom.
Okej. Okay. Kan... Det var inte så mycket kommunikation från hennes sida.
Jo, men den var tvetydig.
Okej. Okay. Ja, jag förstår.
Ja, tror jag. Eller liksom så här, ja men du vet så här, man kan börja tolka saker som att så här, man upplever en viss sida utav det som man hoppas på att wow, det här den här svartklubbssidan av Malmö är helt fantastisk liksom. Undrar om det finns om det här bara är ett enstaka tillfälle som jag får uppleva den här coola atmosfären, eller om det faktiskt är så att Malmös själ består utav det här. Så att, ja, nej, men jag börjar lite känna så här, för jag har ju en viss möjlighet att faktiskt göra min riktiga praktik, min långa praktik i här i Malmö på Astu. Men jag vet inte om jag känner att Malmö är tillräckligt exotiskt för mig. Och vilket är lite så här, när jag började på Hyper Island så var det lite så här, men fan, nu har jag ju verkligen möjligheten att åka till vilket land jag vill med en väldigt bra, med ett bra alibi att vara där under en längre period. Men nu känner jag, jag vill ju inte drivas av att välja en praktik just för att det är på ett ballt ställe riktigt, för att det känns inte som rätt sak att gå efter när jag väljer praktik. Men samtidigt så ska jag ju faktiskt vara i en och samma stad i 7 månader, vilket är liksom, det är ju typ lika mycket så som jag har bott, eller det är det näst längsta som jag har bott i en och samma stad. Så jag vet inte, det är, jag är lite kluven till om det här faktiskt är en stad jag skulle vilja återvända till under en så lång period. Samtidigt så liksom Stockholm känns ganska uteslutet, och då lämnas liksom, om jag ska vara kvar i Skandinavien, Köpenhamn känns spännande, men alltså det är jäkligt svårt, och det börjar liksom komma närmare med stormsteg, så att jag alltså själva praktiken, så att jag börjar bli ganska stressad över vart i världen jag ska ta vägen.
Du låter till och med kluven när du pratar om det här.
Ja, jag kan inte.
Alltså det hörs i din röst att det här är någonting som du måste tänka igenom.
Ja, jo, verkligen. Nej, men hur som haver så kommer jag ju flytta härifrån om en vecka liksom, vilket gör att jag vill få eller så här, jag har ju haft en bra relation med den här staden under de här veckorna som jag bott här, så det känns ju bra, men jag vill ju kunna få ett slut på det här som känns värdigt liksom, att det inte blir, om jag kommer tillbaka hit så känns det awkward på något sätt, som det kan vara när man får ett dåligt avslut med en tjej.
Men du tänker att det ska inte bli som att träffa ett gammalt ex som man avslutade på dåliga termer med.
Mm, precis.
Men så vad ska du säga, vad ska du göra då liksom?
Ja.
Är det så här, ja, är det så, ja, vi kan väl vara vänner.
Ja.
Ja. Den är också dålig.
Ja, men det känns ju som det sista alternativet. Jag tror att mer att jag vill verkligen ha en riktigt intensiv och het natt med Malmö, som bara så här, som fliker ut alla möjliga håll och kanter, som att jag utforskar verkligen allt, och att det är en lång, lång, lång natt av hetta liksom, som gör att jag kanske till och med glömmer det sista jag hade med staden. Så att det blir som ett sorts
ultimat klimax slut.
Ja, eller lite en historia som inte riktigt har ett slut, som liksom bara går i oändlighet för att den inte har ett slut liksom.
Jag förstår, men är du inte rädd att du får någon form av nytändning och nykärlek till stan?
Jo, fast det vill jag ju faktiskt. Det är kanske nästan precis det som jag vill åstadkomma. Så att jag känner att jag, om jag av någon anledning någonsin skulle ha behov eller skulle få för mig att flytta tillbaka hit, så det känns att jag är väldigt välkommen och att jag kan bara återuppväcka den här kärleken igen. Och att
Men då, jag är ju med dig. Jag tror att en het natt, du har ju en väldigt het kväll ikväll, och du har ju helgen framför dig. Du får väl helt enkelt försöka trycka in så mycket upplevelser du kan under de närmaste 24 timmarna.
Ja.
Så det är bara starta klockuret.
Jajamän.
Jag sitter ju här och dricker en dry martini som jag tycker att jag har gjort mig väl förtjänt av.
Har du en oliv i eller?
Nej. Jag har aldrig oliver i min dry martini. Jag tycker att det förstör. Jag har det a little bit of lemon twist. Alltså det är citronskal. Det är för att det är så mycket godare.
Är det liksom lite spiralformad den här citronen?
Nej, jag skulle gärna velat det, men det är bara en skiva citronskal. Ja. Men det är väldigt gott.
Mm.
Men jag känner att jag, ja, men det är skönt. Mm. Jag ska ut sen med jobbet. Vi har dragit ihop alla ungdomar på Hemköp. Ska ut och göra stan sen. Så jag tänker att det är bra att sitta och spela in en liten podd och grunda lite.
Yeah.
Ja, nu börjar jag flumma iväg här. Men det jag ska prata om var ju, förra veckan så var ju jag på, firade min farfar som fyllde 90.
Ja, men precis.
Det berättade jag ju att jag skulle iväg på och hade lite små ångest för och hade, men förberedde mig på det genom att se mitt liv i revy, eller att jag tänkte på det när jag cyklade.
Mm.
Och det var precis lika mycket ångest som jag trodde när jag kom dit.
Okay.
Vi åkte ju dit hela familjen i våran bil liksom. Och det var ju härligt. Jag har inte suttit hela familjen i en och samma bil på hur länge som helst.
Mm.
Det var härligt. Men vi åkte ju dit och jag visste ju inte riktigt vad man hade att förvänta sig. För sist jag hade pratat med farfar i telefon var ju på julafton liksom. Och då lät det som att han dog lite för varje andetag han tog. Så jag visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig. Och vi kom dit. Och jag, ja, när vi kom dit så gick jag fram och sa grattis farfar, och kramade honom.
Mm.
Och så, då, han tittade på mig som att han inte riktigt förstod vad som hände. Och han blev väl lite stött av alla intryck kanske. Men då så sa min faster att ja, man måste presentera sig.
Ja, just det. Så.
Mm. Och det var ju väldigt jobbigt att se.
Mm.
Liksom, i början, att så här, jag var tvungen att säga så här, jag är Joakim, jag är Måns son, ditt barnbarn. Liksom.
Mm.
Och det var ju något som var jobbigt i mig. För att, alltså, att se någon som har varit så jävla vital och levande och där och verkligen varit så här på hugget i diskussioner och verkligen varit grundad i sin etik och moral, eftersom han har varit läkare så länge och varit beläst i det här.
Mm.
Så att se att han har fått, alltså han är inte dement på det sättet, utan det här är ju att han har fått stroke som har gjort att hjärnans olika delar inte kopplar ihop med varandra.
Ja, just det.
Så att han har ju knappt något närminne kvar liksom.
Mm.
Och vi kunde sitta och prata en stund och ändå ha trevligt efter ett tag, så då släppte det lite. Men efter en stunds tystnad så kunde han ju fråga så här, vem som var vem av mig och min kusin Jens liksom. Alltså det är ju obehagligt att se det. Och det är ju obehagligt att se en människa som också vet någonstans i sig själv, eller han ser ju det på våra reaktioner.
Mm.
Att vi vet att han har varit så intellektuell och haft ett sånt stort register av berättelser, historier, anekdoter och människor.
Mm, mm.
Och vi förväntar oss någonstans det av honom.
Mm.
Och så ser man hans frustration av att han inte minns det.
Ja, alltså det där tror jag är lätt att glömma på något sätt i den relationen. På något sätt, att man, eller nu har jag faktiskt aldrig varit där eftersom mina far- och morföräldrar gick bort innan jag föddes. Så, men att jag tror att, eller det jag har hört mycket är ju att man, det är ofta ens egna upplevelser av att träffa dem som är problemet, medan sen så just de är ju såklart lika mycket offer, om man ska säga, av situationen liksom, att de vill ju kunna vara de kanske en gång varit liksom.
Jo, men precis. Och det är ju det att man vill ju inte, när man sitter där så vill man ju inte påminna. Även om jag vill ju kunna fråga saker om, vi pratade ju mycket om hans barndom och uppväxt och så här, och han minns ju ändå saker, det är inte så.
Mm.
Men det är ju just vissa enskilda historier och så här, och saker som man vill veta om honom som man förut har kunnat fått återberättat, men som nu inte går, och man vill ju inte påminna honom om att han inte minns heller.
Mm. Nej, det är klart.
Så att man, jag tror att man försöker på något sätt ställa sig in. Men det här släppte ju efter ett litet tag. När man kom in i det och liksom förstod hur hans nya sätt att kommunicera var och hur hans nya känslor såg ut eller ser ut. Det är inte så att han inte känner och tar in saker, utan han tar ju in lika mycket och lever lika mycket som han har gjort förut, men det är bara annorlunda sätt som han lever sitt liv nu. Och vi tog ut honom på en promenad och jag körde honom i, vi satte honom i rullstolen och jag rullade honom längs gatan, och jag och min kusin och han gick och pratade. Sebastian och Alma var någon annanstans och lekte, tror jag. Men då var det ju verkligen så här, det var en så fin stund, även om vi inte pratade om de djupaste ämnena och djupaste sakerna, så var det ändå härligt, för han, man såg hur mycket han uppskattade att bara få vara ute och gå och känna brisen mot huden och bara vara med människor som han, även om han kanske inte vet exakt vem som är vem, men han var ändå med människor som älskade honom och som han älskar. Och att se att han mår bra av det gjorde ju att allting släppte och blev så mycket enklare.
Ja, gud.
Det var bara så här, det tog bara väldigt mycket på mig att vara där. Vi var ju bara där några timmar över dagen, men det var så skönt att ändå få träffa honom och få prata med honom och se att det var inte så farligt som jag hade förväntat mig, eller utan det släppte ganska snabbt. Och det märks att han har humorn kvar, för att det kom förbi några av hans gamla vänner som höll tal och gav honom en present och sådär. Höll ett väldigt högfärdigt tal och sa väldigt fina saker och berättade anekdoter och sådär. Och så då avslutade han med orden att så här: tack Dan för de fina orden. Det här kommer jag verkligen bära med mig och minnas i ungefär 10 minuter till.
Ja, för fan vad fint.
Så humorn är det ju inget fel på i alla fall.
Jag har ju sagt lite att jag har haft det lite struligt på praktiken. Eller det har varit, jag har inte känt riktigt att jag har gjort de sakerna jag hade velat göra. Och det har ju kanske varit lite dels i min kommunikation mot min handledare, att jag har sagt att så här, ja, jag har inte varit riktigt tydlig i vad jag vill göra liksom. Men också så har han haft en del behov som han har velat täcka och velat tryckt in mig i vissa positioner liksom. Men nu gick han på pappaledighet, vilket gjorde att jag tog tillfället i akt och började trycka in mig själv i lite andra projekt än
cha-ching för dig.
Ja, nej, men det är kul, för nu håller jag mycket mer på med så här konceptualiserande, så här, konceptstrategi kanske snarare man ska kalla det, vilket är askul. Ja, men det är lite coolt att sitta i ett rum när man med liksom tre andra personer och känna att så här, det vi kommer fram till nu kan potentiellt förändra hur vi interagerar med teknik i framtiden. Alltså, det här är ju jättejobbigt och tråkigt, för att det vi gör är ju extremt konfidentiellt. Det är liksom
jag älskar det, att så här, vi vill ändå göra någon form av podd där vi pratar om branscherna och hur de ställs mot varandra och projekt vi jobbar på. Men projekten vi jobbar på får vi inte prata om.
Ja, men precis. Ja, men och exakt det är ju vad jag tänkte på nu. För att i skolan så skriver man ju på sådana här NDAs, heter det. Non-disclosure någonting.
Agreement,
exakt. Så att man får alltså inte prata om det. Men det är lite så här, ja men sisådär med det där i alla fall, för man pratar ju ändå om det i skolan och jag har ju faktiskt pratat en del om det här, och det känns inte lika tungt. Nej. På något sätt där, för att de kunderna är ju, alltså de är ju medvetna om vad de ger sig in i, men nu jobbar man ju ändå med så här, alltså megakunder som, ja men så här Sony och H&M liksom, som om det skulle läcka någonting om det här, då är det ju fuck.
Då är det ditt ärsle.
Ja, precis, och jag menar, jag skulle ju verkligen vara fucked om det kommer fram att jag har pratat om det här. Och jag har lite svårt att hantera det, känner jag. För att jag, i alla fall innan, så jag är ju alltid den som, jag tycker ju att det är bra och viktigt att prata om det man gör för att få input på det man gör liksom. Och sen så har jag ju lite av den här ådran av att jag tycker att det är lite så här små credit och att jobba med, ja, men, med coola saker liksom. Så jag vill ju gärna prata om det.
Men är inte det lite, det är inte nästan ännu coolare om man så här, ja, jag jobbar på en reklambyrå. Ja, vad jobbar du på då? Nej, jag kan inte säga det.
Ja, men det är ju as-douchigt ju också. Alltså...
Ja, det är ju svin-douchigt, men det är väl typ lika douchigt som att säga, ja, jag jobbar med den nya reklamkampanjen för H&M.
Ja, ja, jo.
Det är så här, det är lika douchigt.
Ja, 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 ja.
Men... Det är i och för sig nästan ännu lite douchigare att säga, ja, du, jag kan inte berätta det. Det är lite mer douchigt.
Ja.
Men ja.
Ja, ja, men då kan vi konstatera att jag är lite douchig då.
Ja, du är ju en reklamare.
Ja. Yeah. Nej, fast vadå?
Du har inget hjärta, du har ingen själ.
Men jag håller ju inte på med reklam nu. Alltså så här, vi kan väl konstatera det bara att jag pysslar inte med reklam just nu.
Du är ändå en reklamare.
Nej, alltså jag håller på med produktdesign och alltså user interface,
reklamare!
User experience och
reklamare. Alla varningsklockor bara drar igång hos alla som lyssnar på det här att du är en fucking reklamare.
Mm. Nej. Men nej, jag tror att jag skulle hålla mig i någon vecka eller så bara om jag skulle jobba på Apple, för att jag, alltså där, jag skulle inte kunna hålla mig från att läcka de här supercoola nya produkterna som skulle komma, som ska vara så jäkla hemliga.
Nej, men du skulle bara, du är den personen som sitter med iPhone 6 på krogen och bara åh, kolla vad jag har uppfunnit här, titta på det nya gränssnittet, det bara lyser så här. Åh, fan vad coolt. Och så hade någon snott den där iPhone 6en och så hade du fått sparken.
Eller så hade jag ju faktiskt varit, alltså hade jag ju liksom varit strategiskt den människan som faktiskt is meant to be läckaget liksom. För att mycket av läckaget från Apple måste ju vara medvetet liksom. Så att bara den här ryktespridaren utav läckage. Så att ja.
Du vet inhyrt läckage alltså. Är det det du säger?
Ja, jag är den här den läckra läckaren.
Den läckra läckan.
Ja. Nej, men så att, ja, men så det är coolt att få göra dels det, men sen så håller jag ju på med ett spel just nu också som ska komma ut om några månader, som är, det är så jäkla roligt att jobba med koncept för spel här, och jag önskar att jag kunde mer av design eller mer av liksom utveckling för att kunna ha en mycket mer självklar plats i en spelbransch liksom. Nu har jag inte det, men
men är det här appspel för telefoner och så, eller är det här rena tv-spel?
Nej, det här är alltså app liksom iOS spel liksom. Så det det är sjukt kul, samtidigt som vi jobbar med en så här jätteklurig japansk kund som inte, ja men, som
pratar svenska.
Ja, nej, men vi pratar ju engelska hela tiden med våra kunder, men det är liksom, det finns steget över honom som, han har jättemycket visioner och idéer, medan beslutspanelen över honom tycker inte alls att det ska vara så mycket utav hans idéer, och medan vi, Det är en massa mellansteg som blir väldigt jobbiga. Så att vi har han är väldigt japansk av sig, som, alltså han tycker att, du vet, så här, det är inte riktigt en...
Nu kommer fördomarna här.
Ja, mycket möjligt att det är fördomar. Det är liksom när man lägger fram förslag och, så här, och vill trycka åt ett håll, så lyssnar han in istället för att bryta av på ett sätt som är liksom hövligt och fint. Men det blir ju också i slutet av ett sånt samtal blir det ju som att så här, jag hörde, men och sen så får man inte riktigt en sån gemensam samtycke kring saker, utan det blir ju till slut Vad han trodde med att man, när man sa det så trodde man att han var med på vad han, vi tyckte liksom. Så att, ja. Hur som haver så har jag i alla fall väldigt mycket roligare nu på jobbet än vad jag har haft den senaste tiden. Och det gör att jag känner att jag är lite ledsen för att jag ska sluta om bara en vecka. Så att jag börjar, det är där jag dras tillbaka lite till ifall jag faktiskt ska göra höstens praktik här igen.
Men har inte delen av att du har börjat trivas med på jobbet någonting att göra med den här ultimata sista natten med Malmö? Kan du inte implementera allt i ett? Så att du har perfekt jobb, perfekt utgång, perfekt natt. Alltså du måste väva in alla olika delar från Malmö i den här ultimata extasen.
Ja, så att man till slut till och med får en liten orgasm.
Har du en snygg receptionist?
Ja, det finns ingen receptionist på Astrid. Det är ett litet dockhus när man kommer in i dörren.
Finns det någon snygg docka i det dockhuset?
Nej. Ja, men som en del utav den här sista kärleksromansen, ska man kalla det så. Det kanske inte alls blev egentligen nu när jag tänker på det. Men vi, mitt lilla kollektiv, som jag ändå kan kalla det.
Hur många är ni som bor där?
Alltså vi är ju tre pers, men det är en fjärde som i princip alltid är här, som också gick på Hyper. Så att vi, det känns som att vi bor fyra här, medan vi egentligen bara är tre. Fyra hyrde en bil och åkte iväg ifrån Malmö till ett naturreservat norr om Helsingborg som heter Kullaberg. Hela planen med den här utflykten var att vi skulle hälsa på ett eget litet land som vår kära Lars Vilks har byggt.
Alltså rondellhunds Lars.
Ja, och Mohammed-tecknings Lars.
Ja, Mohammed Lars.
Ja, precis.
Men vadå, hälsa på ett eget land? Alltså är det hans egen stat eller är det hans eget landställe?
Alltså, nej, utan det är en stat, eller vad man ska kalla det. Det är så här, vi kom dit och det är liksom, det är ett otroligt stort naturreservat på en typ halv ö-ish. Det här naturreservatet är typ som ett stort jäkla berg som är på en lång udde liksom. Så att man fick gå typ så här 45 minuter, en timma för att komma till då Nimis, som det här landet heter.
Men alltså det är då, han tror alltså, eller vadå, har han en egen stat?
Nej, alltså ja, han kallar det sitt egna land liksom, medan kommunen är inte så jätteglad över det och försöker riva det här år efter år efter år, och han bygger upp det år efter år efter år liksom. Och, men det är otroligt populärt liksom. Det är mycket turister och folk som liksom vandrar dit, och det är lite spännande. Det är mycket mer resan dit som är mer spännande än själva liksom landet i sig, för man får ju gå igenom en ganska så här konstig väg, och det enda sättet att hitta dit är att följa små skylt, eller så här, små N för Nimis som sitter uppe på så här träd och inristat här och var liksom. Så man, det är lite spännande att leta sig fram till den här platsen. Men
är det det här med massa träskulpturer?
Ja, exakt. Så att
det ser ju ut som det här. Du har sett True Detective, va?
Nej, det har jag inte.
Nej, okej. Okay. Ja, de springer in i något i slutet som ser ut som det här.
Ja, nej, men alltså jag sa ju att det är ju väldigt så här, det är ett stort berg nästan som man får gå ner för, alltså det ligger vid vattnet, så man går ner för en extremt brant backe som är väldigt 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 lång mitt i skogen, och så ligger då det här skulpturerna då, de här, ja, hus i fel ord, men det är liksom massa torn uppbyggda vid vattnet, som det ligger liksom i botten på en enorm ravin. Och det går liksom inte riktigt att ta sig ner för den här ravinen utan att potentiellt skada sig. Så att han har byggt liksom en lång, lång tunnel utav massa ved och drivved och liksom stockar som är, alltså det finns ingen struktur i någonting, allt är bara så här random ihopspikat, men är väldigt stadigt alltihopa. Så man klättrar ner genom en tunnel utav de här planken och allt vad det är. Och det är som en stor labyrint utav liksom plank och ved och allt möjligt. Så går man in där, och så är det en massa torn som man kan klättra upp i, och det är en fantastisk utsikt i de här tornen. Och så hänger det en massa folk då nere vid stenarna och badar och liksom, det är trevligt, man är där i det här. Det är ju mer ett konstverk än ett land liksom.
Men han är galen va?
Lars Vilks, ja. Det är jag övertygad om att han är.
Han är en komplett galning.
Ja, alltså jag tror att han är väldigt det är väldigt många som inte tycker om Lars Vilks i det området, tror jag.
Men är han inbjudande då? Han låter ju ändå alla komma till sin stat liksom.
Ja, men på så vis så är han nog det. Och jag tycker det är ganska spännande ändå att ha det här konceptet av att bygga sitt egna land och låta det rivas liksom år på år, men ändå ha den här drivkraften av att vilja bygga upp det. Men jag tycker att som land och som så har det ganska dålig liksom så här försvarsmekanism, eller vad man ska, det finns liksom ingen armé, eller det är så här, hade någon rivit ner Bangladesh så hade ju Bangladesh slagit tillbaka ganska fort.
Men det grejen är att Bangladesh består, du är Bangladeshs enda invånare.
Nej. Nu, alltså det finns många medborgare i Bangladesh numera. Eller många. Vi börjar väl bli en hyfsad stark armé utav kanske ett 20-30-tal medborgare. Och jag tror att sen så finns det ju många allierade liksom med Bangladesh.
Du är med i Europeiska unionen då eller?
Nej. Det står en bra bit utanför EU liksom. Vi är med.
Jaha, men vad är vem styr, eller hur funkar det här landet? Berätta.
Ja, men det är jag som styr. Det är jag som är kejsaren utav Bangladesh.
Men då blir ju du någon form av diktator här.
Ja. Ja, men det kan man säga. Men jag är väldigt lätt påverkad, så att det blir ju en diktatorisk demokrati där jag bestämmer.
Okej, men har du någon form av lagbok då? Eller finns det någon straff? Finns det någon infrastruktur? Finns det någon skattepolitik här?
Ja, alltså jag tror att så här, att det man vill göra i Bangladesh är ju att göra Mangan glad egentligen. Så att, alltså all
tjäna kejsaren helt enkelt.
Ja, så man vill ju gärna bjuda Mangan på öl eller liksom mat och så vidare. Och sen så eller Bangladesh är ju fortfarande ett ungt land liksom. Det finns inte så jättemycket ännu, men jag tror att det växer sig starkt snart liksom. Jag har god tro i Bangladesh.
Jag kanske borde starta ett eget land jag också.
Ja.
Vad skulle det heta? Falktopia.
Ja, vad skulle du ha för lagar i Falktopia då?
Jag vet inte. Jag tänker att jag, självklart, jag skulle ju vara den som bestämmer, men jag tror att jag tänker ju inte fylla det med träskulpturer och galenskap som Lars Vilks.
Nej.
Jag tror att jag ska göra lite USA-stilen, att importera talang. Alltså de som vill emigrera till mitt land, de ska få komma in om de är typ så här högutbildade läkare, duktiga underhållare, alltså människor som kan tjäna pengar och då via det betala skatten.
Okej.
Okay. Ja, men det är ju USA-modellen. Det är ju fantastiskt bra. Eller bra och bra, men det är smart om inte annat.
Men vad skulle du, för Bangladesh känns mer som ett digitalt land liksom, man tillhör tillhör, alltså så här, men skulle du ha någon fysisk plats som du skulle dra dig till?
Ja, men då måste jag ju hitta en liten ö och ta över den.
Ja.
Det är ju jobbigt att behöva liksom begå något form av massslakt på folk som bor på en ö.
Ja.
Ja, romarna byggde inte sitt land på en dag, eller vad man säger.
Mina vänner, jag är besviken på att vi inte har fått in en ny jingle. Är det här ett tecken från våra lyssnare att de inte engagerar sig tillräckligt mycket?
Jag tror att det är ett tecken från våra lyssnare att de inte kan musik.
Mycket mer.
Jag reflekterar lite över att Lars Vilks ibland på vissa bilder ser ut lite som min farfar. Det är lite skrämmande. Men han är ju galen. Det syns ju i hans blick att han är galen.
Ja, nu när jag googlar själv så är jag kan inte dra ytterligare en parallell till din pappa, men men där gjorde jag det.
Ja, inte riktigt, men snarare farfar i så fall.
Ja. Ja,
men det var väldigt länge sedan jag... luftiga håret liksom fladdrandes i vinden.
Mm.
Och de här illbleka benen som är så här gubbäckliga.
Det blev 54.
Tror du att vi fastnade på bandet?
Va? What you mean?
Nej, men man brukar ju säga det. Eller i alla fall så brukade vi skämta så när jag var liten, tror jag. Att om någon tog kort och så ville, var man ivrig som barn och ville se bilden, så var det så här, ja, tror du att du fastnade?
Jaha.
Men det kanske var något som bara skämtades om i vår familj. Jag vet inte. Mm. Men vi får väl säga att vi hörs nästa vecka.
Ja.
Och att vi kanske ska, som avslutning, eftersom att du bara har den här sista veckan kvar i Malmö och ska göra din supernatt.
Ja.
Så kan vi väl lyssna på Save Tonight av Eagle Eye Cherry.
Ja, men det låter som en jävligt bra idé. Fan,
det är inte det en jättebra liksom låt för att bara så här spara natten och lev ut den till fullo och minns den.
Ja.
För all framtid.
Vad glad jag blir att du kom på det. Det är en mycket fin låt som faktiskt en vän till mig som ska spela, ha en konsert nu på söndag, ska, det var faktiskt min önskelåt som hon ska spela nu, så hon ska covera den, just den låten. Så att, och det är hennes första konsert efter att hennes röst blev opererad, eller själva stämbandet eller vad det blir.
Men vad härligt då. Ja. Spelar vi väl den för henne också.
Ja, och jag är så jävla tacksam för er som lyssnar. Fortsätt lyssna, jag måste bara säga det. Ni är bäst.
Ja, och sprid det vidare också.
Ja,
för och skriv till oss under hashtaggen 150 kilo. För vi läser allt ni skriver och vi försöker svara på så mycket som möjligt.
Jajamän.
Men vi hörs nästa vecka och då kommer avsnitt 55. Och det vet vi väl inte än vad det handlar om, så vi ska inte lova någonting.
Det blir en schnappensaffen. Men jag vet inte. Jo, men jag kommer nog, då kommer jag nog fortfarande vara i Malmö visserligen. Så då kan jag förhoppningsvis berätta om hur jag räddade natten.
Ja, men vad bra. Mm. Vi hörs då.
Det gör vi.
Bra. That I could stay. Girl, you know